Charlotte Al-Khalili, välkommen till Fritankens podd.
Tack så mycket.
Du är ju aktuell med en kriminalroman, en deckare som heter När allt är över. Och det är din andra bok.
Min andra bok på Norstedts.
Ja, ja. Okej. Den första heter Malström och blev ju faktiskt nominerad till årets debutant av Svenska deckarakademin 2022. Men du säger att det är din andra bok på Norstedts. Har du alltså fuskat på andra förlag tidigare?
Nej, jag gav ut en bok själv först.
Aha.
Men det är inte en deckare.
Okej, vad var det då?
Det var det jag kallar för mitt lärlingsprojekt när jag började skriva. Jag skrev om ett företag i kris som när en psykopat kommer in i ledningsgruppen och rör sig uppåt. Och vad som händer på företaget då med människorna som jobbar där.
Intressant. Så,
ja, alltså jag var väldigt, väldigt fascinerad av ämnet. Psykopati och vad det gör med människor.
Mm.
Vilka krafter det sätter igång. Och vilka enorma konsekvenser det kan få.
Mm.
Och det var också en bok som jag skrev i multiperspektiv utifrån flera personers synvinklar. För alla spelar ju lite olika roller i ett sånt här skeende.
Mm, ja, det är klart. Föddes då i det projektet, föddes liksom idén att skapa kriminalromaner utifrån den här typen av udda personligheter, eller?
Det kan man säga. Jag har ju alltid älskat att läsa deckare.
Mm.
Och i den här egenutgivna boken som heter Skörda storm så finns det ett litet spänningsmoment på slutet. Men det är ju inte en spänningsroman i den traditionella bemärkelsen. Men jag fick väldigt blodad tand för skrivandet.
Mm, jag förstår.
Och det blev en passion. Så jag skrev ett manus till. Den handlade om en lätt alkoholiserad arbetslös kvinna på Östermalm. Den är inte självbiografisk. Som har hamnat i trassel på sitt jobb.
Mm.
Och så börjar hon nysta i vad det egentligen är som har hänt där. Så den är en slags spänningsroman. Och
är det den som blev Malström sen, menar du?
Nix.
Nej, okay.
Det var den som blev min ingång till Norstedts, kan jag säga. Det är en ganska slingrig väg det här.
Mm.
Jag skickade in det manuset i flera förlag och från Norstedts fick jag väldigt fin feedback, förslag på omskrivningar och sådär. Så jag skrev om och skickade in igen och sådär, och medan jag väntade på feedback då började jag laborera med det som skulle bli Malström.
Okej. Okay. Så det där projektet blev det aldrig någonting av, eller?
Ligger fortfarande i byrålådan.
Ja, okay.
Det är ett färdigt manus.
Men du, det här är spännande. Jag skulle vilja förstå tidsperspektivet. När gjorde du din självpublicerade bok?
Vilket det år? Gjorde jag 2018.
18, okej. Okay. Och sen började du med det här andra projektet?
Yes.
Direkt efter det, liksom?
Ja, jag hade börjat på en skrivarkurs i Gävle.
Mm.
Och jag hade fått upp geisten i skrivandet. Mm. Jag älskade kvällarna framför datorn när jag satt och fnissade åt vad mina karaktärer hittade på.
Mm.
Så på den vägen var det. Sen det här manuset som refuserades. Jag förstod att det var lite för mycket feel good i den. Mm. Det var en karaktär som det slutade väldigt bra för. Så jag förstod att förlaget ville ha någonting mörkare. Och vill de ha mörkt, då ska de få Malström.
Okej, okay, ja, du ska få berätta om de här böckerna mer, men jag vill börja faktiskt i en annan ände. Dels då, var är du uppvuxen någonstans?
Jag kommer från Östergötland, från Söderköping. Men jag flyttade därifrån direkt efter studenten.
Mm.
Och nu är jag sedan väldigt, väldigt många år inbiten stockholmare.
Men vad var det för slags hem du växte upp i? Var det ett hem med böcker och litteratur eller inte?
Ja, det var det. Min mamma, när hon var yrkesverksam, hon var undersköterska.
Mm.
Och min pappa, han var ingenjör på ett lokalt företag.
Mm.
Mamma var väldigt mån om att jag skulle lära mig att läsa och räkna tidigt.
Mm.
Och det var väldigt kul, tyckte jag, att hålla på med det.
Mm.
Och hon läste väldigt mycket för mig tills jag började läsa själv.
Mm.
Och då växelläste vi lite och sådär. Och Söderköping hade ett underbart bibliotek som var så lugnt och trevligt och fullt av böcker. Så länge var mitt drömjobb att bli bibliotekarie. Så även om jag inte har någon akademisk bakgrund så har jag en mamma som har varit väldigt, väldigt mån om läsningen.
Ja, jag förstår. Men du gick i skolan där och sen gick du i gymnasiet. För det finns inget gymnasium där, eller hur?
Numera gör jag det.
Okej, okay, men inte när du växte upp.
Jag är ju gammal, jag fyller ju 50 snart. Så på min tid gjorde du inte det.
Nej. Och var gick du i gymnasiet då?
I Norrköping.
Norrköping, ja just det. Okay. Så du åkte skolbuss varje dag då, eller?
Ja, eller ja, länsbuss.
Ja, jag förstår, jag förstår. Vad hände efter gymnasiet då?
Då hade det kommit en tv-serie som hette Lagens änglar. Kommer du ihåg den?
Ja, den minns jag.
Mm. Tyckte du om den?
Ja, jag minns den inte riktigt. Jag är ju 10 år äldre än vad du är. Jag minns att den fanns, men jag kan inte säga att jag minns den. Det gör jag faktiskt inte. Så jag, antagligen såg jag den kanske inte.
Den satte ett outplånligt intryck i mig.
Handlar det om advokater?
Exakt. Ja. Jättetuffa försvarsadvokater i Los Angeles.
Mm, just det.
Mm. Jag älskade serien och jag ville bli som dem. Mm. Så jag flyttade till Örebro och började läsa internationell rättsvetenskap.
Okej.
Okay. Men sen, ursäkta. Men efter det, efter att jag fick min fil. kand. Och jobbade något år, så kom jag på att det här var inget för mig.
Alltså du tog en fil. kand. Ja. I rättsvetenskap.
Ja.
Kan du bara berätta för lyssnarna och mig, vad är rättsvetenskap så att säga, till skillnad från juridik?
Ja, men det är ju för tråkigt för att gå in på.
Vad sa du?
Nu kommer lyssnarna och somna.
Nej.
Vi kan säga så mycket som att det dröjde inte länge innan jag satt på maskiningenjörsprogrammet.
Okej.
Och jag tänkte, det här med rättsvetenskap och juridik, det lägger vi långt bort på en hylla och så får det damma igen.
Så du gillade inte det alltså?
Det var inte min grej.
Nej.
Jag såg inte en framtid för mig där.
Men då sprack ju drömmen om att bli hård för advokat.
Jajamän. Mm. Men det finns fler drömmar.
Ja, det är bra. Det var. Men vad sa du? Maskin?
Ingenjör.
Så det läste du sen?
Ja, jag tog en teknologikand. Och sen hamnade jag inom bygg och fastigheter.
Mm-hmm.
Alltså det är ju en slalombana det här. Så.
Ja, det är det som är lite kul. Berätta, vad gjorde du då?
Long story short. Det mesta av mitt yrkesliv har jag jobbat med att utveckla och bygga köpcentrum.
Mm-hmm. Okay.
Så det är ganska långt bort från bibliotekarien.
Mm.
Men sen jag kom in på det här med att skriva deckare.
Mm.
Och deckare som utspelar sig på en åklagarkammare. Ja, då var det ju dags att ta fram den där utbildningen som låg på den där dammiga hyllan.
Mm.
Och använda sig av den. Så att det är den nyttan jag har haft av det. Att kunna skapa en hyggligt realistisk miljö i böcker.
Jag förstår. Men hur föddes då idén om att du ville bli en skrivande människa? Hur växte det fram?
Den väcktes genom Skörda storm och det ämnet.
Mm-hmm.
Jag jobbade på ett företag där en kollega blev utsatt för en väldigt, väldigt otrevlig historia. Och där och då kunde inte jag göra något för att hjälpa honom.
Mm.
Annat än att vara en schysst kollega.
Mm.
Men så en vår, då hade jag influensa och jag låg hemma. Och jag kände att jag var så arg över hur han hade blivit behandlad, vart företaget var på väg, hur illa allting höll på att gå. Och jag kunde inte göra någonting åt det.
Mm.
Och då tänkte jag, nej men jag ska skriva en liten historia om det här.
Mm.
Lite raljerande sådär, om vad det är som skulle kunna hända och sådär på ett sånt här företag.
För det var alltså ett företag där det verkligen kom in en psykopat, skulle du säga?
Jag är ju inte psykolog, så jag kan inte...
Nej, okej, okay, men den bilden
men,
hade du.
Det händelser som för tankarna dit.
Ja.
Så då föddes min idé att skriva en liten sammanfattning. Nästan kåserande om vad som hade hänt. Och kunna raljera och kunna få ut alla de här känslorna som man inte kunde uttrycka normalt. Och så tänkte jag att när den här personen som hade råkat illa ut, när han väl får ett nytt jobb, för han sökte nya jobb så det hette duga, då ska han få den i avskedspresent av mig.
Vad fint.
Och veta att det fanns någon som såg och förstod.
Mm.
och som var på hans sida. Men han fick ett nytt jobb och det här skrivprojektet bara växte och växte och växte. Och det blev ju någonting helt annat än verkligheten naturligtvis, det är ju fiction. Då kom jag på tanken att man kan ju göra en riktig bok av det här, alltså ge ut det själv. För att komma in på förlag, det hade jag förstått att det är omöjligt. Mm. Det sägs ju att de får in tusentals manus varje år. Så rent matematiskt så är det ju väldigt, väldigt liten chans. Mm. Och för en glad nybörjare som skriver på ilska så har man kanske inte så jättestor chans.
Nej.
Samtidigt tyckte jag att historien var så viktig att berättas. Så då kom jag in på det här med egenutgivning. Och tänkte, jag kan ju göra en egen bok med ISBN. Och med ett omslag. Och med ett författarfoto. Och en baksidestext. Mm. Och så vart det.
Mm.
Och det är därför jag kallar det för ett lärlingsprojekt.
Jag förstår. Och den kunde man alltså köpa på Adlibris typ eller Bokus och så.
Ja.
Mm. Sålde den bra?
Nej, jag gav bort den till alla som hade varit med och några till.
Den här mannen du berättade om, vet han idag att han inspirerade dig till det här projektet?
Han var med på releasefesten.
Gud vad roligt. Det var väl en fin present?
Eller hur? Ja. Eller hur? Man vet aldrig vad saker och ting kan leda fram till.
Och den här, jag måste bara fråga av nyfikenhet, den här personen som kanske var psykopat och ställde till det här. Har han fått sitt straff så att säga? Eller är han fortsatt framgångsrik i företagsvärlden?
Den personen gick vidare till ett nytt vd-jobb. Men sen gick det åt helvete.
Mm. Det brukar ju göra det förr eller senare. Jag har ju varit länge i näringslivet och jag har ju också sett exempel på det där. Så att, jag vet precis vad du menar.
Ja, och jag förstod ju när boken kom ut att just det här mötet med människor som har de här psykopatiska dragen.
Mm.
Det sätter såna spår i människor.
Mm.
Det är sår som liksom inte läker trots att det kan ha gått decennier sen man har haft sin närstrid med den personen.
Mm.
Och själv så stod jag ju liksom på sidan om och betraktades.
Mm. Du drabbades aldrig själv?
Nej. Jag var för oviktig.
Slutade det med fängelse för honom eller bara?
Nej. Vi pratar näringslivet här.
Precis, okej. Okay. Men han är i alla fall inte någon framgångsrik.
Det skulle jag inte säga.
Topshot idag, nej.
Det skulle jag inte säga.
Nej, men det är bra. Okej, okay, men då föddes alltså din bokskrivarlust. Och då, den väcktes med det här egna projektet. Och sen kände du att nu vill du göra en bok på ett riktigt förlag.
Ja, eller jag först och främst vill jag bara fortsätta skriva.
Mm.
Och när jag lyckades få ihop det här outgivna manuset, då vill jag testa vingarna med förlagen.
Mm.
Jag är inte en sån som gör 10-årsplaner. Jag har inte det självförtroendet, utan jag sätter mina mål ganska nära nutiden.
Nej, jag förstår.
Så att då var det ett stort steg för mig att skicka till de traditionella förlagen och få feedback.
Men sen kom alltså Malström, sa du oktober 2022 va?
Exakt.
Hur länge jobbade du med det manuset?
Av och till kan det ha varit 1,5-2 år någonting. Jag vet inte exakt.
Nej, jag förstår.
Det är ju en väldigt... den har en väldigt speciell uppbyggnad.
Mm. Vi ska komma in på det, men jag vill först fråga lite om hur ser din arbetsprocess ut? Alltså när du liksom går upp på morgonen och sätter dig och skriver, eller gör du det på dagtid eller på kvällstid? Eller hur?
Det beror på om jag jobbar för stunden. Jag har ju haft lite tillfälliga jobb här sista tiden. Då har det ju varit kvällar och helger.
Ja, just det.
Men när jag är mellan jobb, då har jag en ganska strikt rutin.
Ja, hur ser den ut? Det vill jag höra.
För grejen är att om jag inte hade en rutin, då skulle jag älska att ligga i soffan och kolla på Netflix och dricka rödvin.
Mm.
Så att jag måste ha någonting att binda upp mig på. Så att klockan 8:00, då är datorn på och då sitter jag bakom skärmen.
Mm. Wow. Mm.
Och sen kör jag ju kanske inte 8 timmar om dagen, för det orkar jag inte. Mm. Men jag gör olika manusgrejer varje dag i någon form.
Mm.
Jag är en sån som har väldigt, väldigt svårt för manusvila. Jag behöver umgås med mitt manus varje dag i någon på något sätt. Mm. Om du så bara är att öppna och läsa. Eller forska om någonting. Jag älskar att researcha olika ämnen.
Mm. Jag förstår. Jobbar du med flera manus parallellt eller alltid ett i taget? Liksom?
Du, det där med multitasking, det är inte min grej.
Nej.
Helst bara ett i taget. Men nu sitter jag med ett manus som jag har jobbat med parallellt, som vi håller på att slutredigera när allt är över.
Mm.
Kanske för att jag råkade pitcha in den manusidén till förläggaren och hon gillade den, så att då insåg jag att här kan jag inte vila på lagrarna utan jag måste skriva.
Ja, jag fattar. Ja, just det. Men okej, men du har den ganska strikta rutinen, alltså du skriver från 8.
Alltid 8. Det fram till är lunch. Heligt. Sen lite vad som händer under dagen i övrigt, det kan bli som det blir.
Mm.
Men jag skriver varje dag.
Skriver du bäst på morgonen eller kvällen?
Det spelar ingen roll.
Det gör det inte?
Nej.
Det är häftigt.
Jag kan inte se ett mönster i det.
Nej. Men en annan sak jag undrar då. Är det när du skapar dina karaktärer och världar. Är det så att du ser dem framför dig eller hör du dem? Eller båda?
Jag ser det som en film.
Som en film?
Mm. Mm. Så att mitt författarskap handlar om att skriva ner det jag ser egentligen.
Ja,
och sen kan jag även se vad de känner och tänker. Så att det är ju underlättar ju.
Vi pratade med PC Jersild nämligen någon sommar sen. Och han sa just det, att han hade en bio innanför pannan så att säga, som han såg. Medan hans författarkollega Torgny Lindgren, han såg ingenting. Han hörde bara.
Intressant. Ja, då, av de två är jag PC.
Ja, men intressant. Intressant. Men du, då kommer i alla fall Malström då, som alltså nominerades till årets debutant av Svenska Deckarakademin 2022. Berätta om den. Vad handlar den om?
Det är ju egentligen bara historien om ett litet vanligt knivmord.
Mm.
Sådana som du läser om i tidningen, liksom, ja. Man gör det så pass ofta att man knappt lägger märke till det längre. Mm. Man scrollar vidare. Och jag vill utforska hur ett sånt litet mord kan påverka väldigt många människor.
Mm.
För det gör det ju. Mordet började egentligen långt innan kniven kördes in i köttet.
Mm.
Och det fick konsekvenser som lever länge, länge efter att rättegången är slut.
Mm.
Så då med det ändå väntade på svar från förlagen på det andra manuskriptet.
Just det.
Så lekte jag med tanken och skriva ett manus ur väldigt många perspektiv. Och det slutade med att jag skrev 14 karaktärer, alltså 14 människors separata berättelser. Alltså de kommer inte tillbaka, utan det är en karaktär och sen kommer nästa.
Mm. Som alla blev berörda av det här mordet.
Exakt, i olika grad. Och alla vet ju något om mordet. Och alla påverkas på något sätt av mordet. Alla påverkas inte negativt. Och alla är inte goda. Rätt få personer är goda egentligen. och jag tyckte att jag fick ihop det där rätt finurligt.
Mm.
Det var en liten rolig idé sådär. Och sen när jag fick tillbaka från Norstedts det här andra manuset. Där jag fick återigen det här svaret att ja, men det här manuset det har blivit bättre nu sen du skrev om. Men vi tänkte på det här och det här. Och kan du skriva om igen så läser vi gärna igen.
Och det är ett annat manus alltså?
Det är det här byrålådemanuset.
Ja, just det, precis. Som aldrig är utgivet.
Ja.
Mm, mm.
Och då var jag så nära med Malströms manuset så sa jag att jag har ett annat som nästan är färdigt.
Mm.
Jag tror att det kommer ni att gilla bättre.
Mm.
Vill ni läsa?
Mm.
Så på den vägen var det. Och då gick det fort.
Mm.
Så då skickade jag in det här manuset med 14 karaktärer. Och så tänkte jag, det här blir nog tvärrefuserat. För att det är ju en sån här outtalad eller uttalad regel att man ska ha max 3 perspektiv. Men Norstedts var modiga. Min förläggare ringde och hade läst och hade väldigt många kloka synpunkter på det.
Mm.
Och vi pratade ganska länge om dem. Jätteintressant. Och jag var väldigt glad att få den feedbacken. Mm. Och så på slutet av samtalet så sa hon att ja, så var det ju det här med alla de här karaktärerna. Mm. Och jag tänker att ja, nu kommer sågningen här naturligtvis. Och då så sa hon att jag skulle vilja ha en eller två till.
Vad roligt.
Ja. Och sen så sa hon att hon ville ge ut det. Mm. Så då var ju jag rätt förvånad.
Mm. Och glad hoppas jag.
Fruktansvärt. Ja. Det var ju en game changer att gå från amatörmässig och entusiastisk egenutgivning till att få kliva in på Sveriges äldsta förlag. Mm. Det var ju en fantastisk möjlighet. Mm.
Mm. Jo, men det är klart. Mm. Så du skrev till, så det är 16 karaktärer nu, eller?
Det blev ju det. Mm. För att en tanke jag hade, det var att det här skulle skildra ett Sverige. Så det ska vara ett tvärsnitt.
Mm.
Och därför var det från början 7 män och 7 kvinnor.
Mm.
Så för att behålla balansen, då var jag ju tvungen att ha en man och en kvinna att lägga till.
Ja, just det. Och de uppfann du verkligen fritt?
Ja, ja det gjorde jag.
Men hämtade du någonting från ett visst verkligt specifikt mord? Eller
är nej. Det här är fiction.
Det är fiction, helt och hållet. Mm.
Men däremot tror jag den upplevs som väldigt realistisk när man läser den.
Mm. Kan du säga något om karaktärerna? Vad är det för karaktärer som du skildrar, de här 16?
Många av dem är ganska luggslitna. De har varit med om jobbiga grejer i livet. Och det här mordet gör inte saker och ting bättre.
Nej.
Och en del bär ju ganska otrevliga hemligheter. Som det här mordet nästan drar fram i ljuset. Och då måste de ju försöka hantera det på något vis.
Mm.
Vad ska jag säga? Jo, jag kanske inte låter så väldigt, väldigt positiv kring de här människorna. Mm. Men jag vill också skildra att varje person är ju en hjälte i sitt liv.
Mm.
Även om det är en person som har gjort väldigt, väldigt hemska saker.
Mm.
Ingen är ju alltigenom ond eller god.
Nej, just det.
Men sen har jag fått feedback på att alla är otrevliga. Så det beror på vilken sida av dem man väljer.
Och det är alltså en ung man som blir knivskuren och mördad, eller hur?
Mm.
En missbrukad kille.
Ja, stökig kille skulle jag säga. Ja. Ja, finns viss drogproblematik.
Ja. Vilka av hans närmast närstående är med bland de här 16? Har han en mamma som är med?
Exakt, hon är ett av perspektiven.
Mm, mm.
Han har också en för detta flickvän och en bästa kompis som var med vid händelsen.
Jaha.
I knivskärningen. Och som själv också blir misstänkt.
Jaha. Och mördaren är kanske en av
karaktärerna? Jajamän.
Är den deckare i den bemärkelsen att läsaren inte vet vem som är mördaren förrän mot slutet, eller?
Ja, man börjar skönja på andra halvlek.
Mm.
Men den sista pusselbiten kommer ju i det sista kapitlet.
Mm.
Och det blir ju läsaren själv som får lägga ihop de här pusselbitarna mer eller mindre. Och jag tänker att deckarläsare, jag ser framför mig människor som gillar att klura, gillar att ha en liten intellektuell utmaning.
Mm.
Så att därför tänker jag att de borde gilla det här upplägget.
Mm. Är det en polisutredning också med?
Ja, det var ju det som förläggaren efterlyste när jag skulle uppfinna två nya karaktärer. Mm. Att hon ville veta mer om vad som hände i rättsprocessen.
Mm.
Så därför så uppfann jag en kriminalkommissarie och en rullstolsburen åklagarassistent.
Mm-hmm.
Mm.
Rullstolsburen åklagarassistent?
Ja, alltså. Jag gör det inte lätt för mig om vi säger så. Jag har ju själv två ben och hon är benamputerad. Så att sätta sig in i den rullstolen, det är en utmaning.
Är det... men det är inte Olivia som
Jo.
Alltså det är det, okej. Jag fick ju de här böckerna precis innan vi träffades nu, så jag har ju inte hunnit läsa dem. Så det,
verkligen det, inte, det förstår jag.
Men okej, det är Olivia, för hon är ju nämligen med i din alldeles nya bok också, som heter När allt är över.
Ja.
Okej, Olivia är alltså rullstolsbunden och Är hon åklagarassistent fortfarande i den här boken? Eller har hon uppgraderat sig?
Nej, hon har samma titel när boken börjar, men inte när den slutar.
Okej, okay, very interesting.
Och Olivia är en sån här klassisk underdog. Mm. Jag älskar underdogs. En person som kanske inte syns så mycket i samhället eller blir lite förbisedd på jobbet. Arbetsplatsen är inte direkt anpassad efter en person som är rullstolsburen.
Nej, just det.
Och så vidare. Men hennes stora styrka är att hon är väldigt, väldigt smart.
Mm.
Och hon är också väldigt duktig på att läsa människors kroppsspråk. Mm. Så du hör, jag gör det inte lätt för
mig. Nej, jag hör det. Men du, den här senaste boken då, den handlar ju om någonting som man ju ofta läser om i media, nämligen kvinnomisshandel, en kvinna som flyr från sin våldsamma exman. Det är ju mycket diskussioner nu om besöksförbud och hur man ska kunna upprätthålla det. Och jag blev själv väldigt faktiskt chockad när jag hörde den på nyheterna för något år sedan om hur smarta ex-män som är våldsbenägna, hur de skickar GPS-sändare via posten.
Yes.
Så att de kan spåra var de som bor under skyddad identitet är någonstans. Och yes. Att postsystemet tydligen inte har något sätt att liksom hindra det. Och det är ju fruktansvärt. Jag blev så arg när jag hörde det.
Eller hur?
Ja.
Gömda i leksaker.
Exakt. Ja, alltså det är så hemskt, va? Så man blir ju... Ja, det finns inte ord för det. Men hur kommer det sig att du har... så att säga, vill att skriva just om den aspekten på svensk brottslighet, om jag uttrycker mig så.
Ja, alltså i Malmström då tog jag upp det här med ungdomsvåld och lite gäng problematik.
Aktuellt idag, ja.
Ja, det är ju därför flest människor i Sverige mördas just nu. Den andra största orsaken är att kvinnor som dödas av sina ex-män. Och jag fick den här idén under våren 2021 när det var flera kvinnor som dödades under bara några veckor
just det,
av före detta män. Och jag är ju nyhetsknarkare, jag älskar ju att följa vad som händer, ibland lite för mycket, och jag började sätta mig in i hur sjutton kan sånt här hända? Hur kan kvinnor bli röjda, deras vistelseorter och så vidare? Och då började jag sätta mig in i hur det är att leva gömd. Och det är inte en dans på rosor.
Nej, visst.
Utan det är en riktig mardröm för de här kvinnorna att leva med blicken över axeln hela tiden. Och det gör mig väldigt, väldigt arg.
Intervjuade du sådana personer?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag läste en hel del förundersökningar och domar. Då gick man föreläsning om mäns våld mot kvinnor och försöker sätta mig in i det. Jag har ju själv aldrig varit våldsutsatt, så det här är ju en ren fiktiv.
Ja, jag förstår. Men du gjorde bra research helt enkelt.
Jag hoppas det. Jag hoppas att jag har gett kvinnor som är i den här situationen en rättvis bild. Och sen kände jag också det här med min egen ilska. Jag vill skriva en bok som slutar precis som jag vill. Så ja, den som läser får se.
Ja. Har du börjat jobba med en ny bok nu?
För 17. Jag håller på för fullt. Olivias nästa äventyr.
Så det, okej, Olivia är med igen alltså.
Ja, du vet, serier.
Ja, exakt. Jag vet. Men ja, vad kul. Och du vet redan vad det ska handla om och sådär. Du har liksom ett koncept klart.
Jag har skrivit 80% av romanus.
Oj!
Så att nu gäller det att knyta ihop den här säcken.
När tänker du att den ska komma ut?
Förläggaren vill gärna få ut den i början av nästa år. Och jag tänker göra allt som står i min makt att det ska bli verklighet. Det låter kanske som att jag har kommit väldigt, väldigt långt med 80%. Men när jag lämnar in ett romanus, då börjar ju en väldigt gedigen process med förläggarrunder och redigeringsrunder och ja, men korrektur. Och...
Ja, jo, det är ju så. Det är onekligen. Det är ju så. Har de kommit ut på andra språk, eller?
Inte än.
Nej.
Den 6 mars kommer Malmström på finska.
Jaha.
Och alldeles nu i dagarna har jag tecknat avtal med ett förlag i Danmark för att ge ut med allt över.
Vad kul. Vilket förlag?
Ringhardt och Lindorff.
Ja, ja, just det. Kanske kan stämma. Ja.
Jag är väldigt, väldigt dålig på danska förlag.
Ja, ja,
förlåt, du får klippa bort mina fel.
Det gör ingenting. Det låter... Ja, men vad kul. Det är ju jätteroligt i alla fall.
Ja, jag tycker det är helt fascinerande att man kan sitta på sin kammare och hitta på fiktiva historier. Och sen får de berättelserna vingar och komma ut i andra länder.
Ja, ja, visst.
Det är ju... häpnadsväckande.
Det är fantastiskt. Ja, det är bra. Jag är så full i skratt. Jag har ju skrivit några böcker själv och en bok jag skrev för väldigt länge sedan. Den första utlandsöversättning jag fick då, det är så löjligt, det var till färöiska.
Och nej, du vet, men åh, vad häftigt.
Och, ja, men precis. Men det är inte precis någonting man blir rik på. Alltså Färöarna har
de 40 000 invånare?
Ja, något sånt. Ja. Jag menar, har man en upplaga på 200 exemplar så är det den bästa.
Ja, men vad kreddigt att få ut en bok, ja, det var lite på
roligt.
Färöarna.
Det var roligt. Det är ett roligt språk. Sen har det blivit lite annat, men det var ändå lite kul. Det är ett roligt minne. Men du, jag måste fråga dig om något helt annat. Du heter ju Al-Khalili i efternamn.
Ja.
Jag är ju förläggare för en Al-Khalili, nämligen Jim Al-Khalili.
Jajamän.
Som ju är professor i fysik i England.
Jajamän.
Hur är ni relaterade till varandra?
Han är distant släkting med min man Bashar.
Okej, okay, ja. Så ni har träffats och så?
Ja.
Det var kul, för att Jim är ju också, han gör ju, vad heter det, vetenskapsdokumentärer på BBC.
Ja, BBC. Och så är han humanist.
Ja, precis. Ja, det är han. Han var ju till och med ambassadör för den brittiska humaniströrelsen, alltså sekulär humaniströrelsen. Precis, nej, men jag känner honom ganska väl. Mm. Min hustru träffade honom förra sommaren på ett litteraturevent. När min senaste bok kom ut i England så var han och jag i samtal på scenen om min bok på den här litteraturfestivalen. Och det var väldigt roligt.
Ja, hade den kommit ut på engelska?
Min senaste bok som jag har skrivit har kommit ut på engelska. Ja, precis.
Ja, jag tänkte att han kunde vara med i diskussionen, för han kan ju inte svenska.
Nej, men precis. Det var den engelska utgåvan som vi pratade om. Och, nej, men han är väldigt trevlig och en mycket duktig pedagog tycker jag när det gäller naturvetenskap. Och sådär.
Ja.
Så att, men okej, okay, din make, vad gör han?
Han är käkkirurg för barn här i Stockholm på Eastman-institutet, alltså regionens...
Ja, just det. Just det. För att jag känner ju också den unge mannen Martin Al-Khalili som är pianist.
Som också är släkt.
Är det en stor släkt, Al-Khalili?
Det finns ju många släkter som heter Al-Khalili, men just de här två råkar vara släkt med
min man. Det är jätteroligt. Nej, men jag såg ju nämligen också att på Facebook tror jag det var att du skrev om att när ni gifte er för ett antal år sedan så gjorde ni det i en sekulär humanistisk vigsel. Alltså.
Exakt. Mm. Och vi är fortfarande gifta.
Ja, men
15 underbart. År senare.
I sådana äktenskap som håller bäst. Jag skojar. Nej, men jag tycker det var kul att se förstås eftersom jag ju var engagerad i humaniströrelsen i många år. Jag var ordförande för den svenska delen av den internationella humaniströrelsen. Är det någonting som för dig har varit ett medvetet livsåskådningsval, att du är sekulär humanist? Är det ett medvetet val? Eller har det bara blivit så?
Ja, alltså, inte uttalat. Mm. Men jag tror att jag alltid har varit det ändå. Mm. Jag har ju aldrig varit medlem i Svenska kyrkan. Nej. Och min man och hans familj har ju aldrig varit religiösa i någon slags religion.
Nej.
Så när vi skulle gifta oss, då ville vi ha en riktigt, riktigt högtidlig ceremoni och rama in det på och fira kärleken.
Mm.
Men inte göra det i sällskap med någon gud.
Nej, jag förstår. Mm.
Så då var det ganska självklart för oss att välja en humanistisk officiant.
Är din man uppvuxen i Sverige eller från något annat?
Nej, han kom som 20-åring till Sverige från Libanon.
Från Libanon, ja.
Och... Så nu har han ju levt mer än halva sitt liv här.
Ja.
Men vad var det jag ville säga om vigseln? Jo.
Var gifte ni någonstans?
På Hallwylska museet på Hamngatan.
Mm.
Och då hade vi en officiant som heter Mikael Göransson.
Mm, jag känner Mikael, ja.
Ja, mm. Och han gjorde en väldigt, väldigt fin insats. Vi var väldigt glada över det. Och vi hade en väldigt liten vigsel. Och när jag var liten så stod jag min farmor och farfar väldigt nära. Och min farfar gick bort på 90-talet.
Mm.
Och efter att vi gifte oss, några år efter, då började jag med ett släktforskningsprojekt.
Mm.
Jag började läsa kyrkböcker och sådär och ta reda på vart jag egentligen kom ifrån.
Mm.
Och så gjorde jag även ett DNA-test.
Mm.
För att vidimera mina uppgifter från kyrkböckerna.
Mm.
Helt enkelt. Och gissa hur häpen jag blev när det visade sig att jag är släkt med Mikael Göransson.
Nej.
Och jag är släkt med honom på min farfars sida.
Jaha.
För jag testade även min pappa och min farmor. Som fortfarande var vid liv i det tillfället. Mm. Och då kunde jag, eftersom Mikael var en träff med mig och pappa. Men inte med farmor. Så kunde vi ju
räknat
sluta oss till att det faktiskt är på farfars sida. Och då tyckte jag det kändes så fint. Att en liten del av min farfar var faktiskt med på våran vigsel.
Ja, men vad häftigt. Det är
visst är det en rolig grej? En liten värld.
Ja, det är fantastiskt. Det är använder du någon sån här MyHeritage eller någon sån här webb... Alltså, hur gjorde du DNA-testet?
Ja, men det finns ju några akkrediterade laboratorium i USA.
Ja.
Jag använde Family Tree DNA.
Ja, okay. Mm.
Och jag tror att det är en sån sajt som många svenskar testar sig på.
Mm.
Så vill man ha många svenskar träffar så vid det tillfället när jag testade mig i alla fall, då var det ett bra val.
Mm.
Sen finns ju det här GEDmatch.
Mm.
Alltså en databas där man kan föra över sina DNA-resultat oavsett vilket företag man har
använt. Mm, det låter ju rimligt att man för ihop alltihopa.
Ja, och det var väl via den databasen som man till exempel hittade vem The Golden State Killer var.
Var det det?
Ja,
aha.
True crime.
Ja, verkligen true crime. Vad kul.
Du märker vilken berg- och dalbana det här samtalet är.
Ja, men det är underbart. Det är så det ska vara. Ja. Nej, men vad roligt. Okej. Okay. Ja, för jag har gjort MyHeritage.
Ja.
Men jag tänkte nog, då ska jag också samköra det där.
Du extraherar rådatan. Då får du en fil.
Mm.
En GED-fil som du kan ladda upp på den här internationella basen då.
Och den hette GED.
GEDmatch.
GEDmatch. Ja, men det där ska jag undersöka.
Ja, gör det.
Men vad roligt. Så du valde alltså en sekulär humanistisk vigsel. Och min hustru gifte oss ju också på det sättet i det medicinhistoriska biblioteket som ligger i Hagaparken.
Åh, jag har aldrig varit där. Berätta, vad är det för slags?
Det är fantastiskt. Du måste åka dit, alltså. Inte minst med dina intressen ändå. Det är ju alltså, jag tror att det är ett av Europas största medicinhistoriska bibliotek. Där finns alltså allt ifrån Carl von Linnés originalteckningar för hand liksom, till du vet, anatomiböcker från 1500- och 1600-talet. Och varav många är ju illustrerade av den tidens stora konstnärer. Så att min hustru är ju konsthistoriker och jag mera naturvetare. Så vi tänkte att här förenas ju liksom naturvetenskap och konst i det här biblioteket. Så där gifter vi oss.
Är det här biblioteket öppet för allmänheten?
Nej, det är inte så att man kan gå dit bara när som helst på öppettider. Men man kan mejla dem och beställa en visning. Mm. Kan man definitivt göra. Det står på hemsidan Hagströmerbiblioteket heter det.
Ja.
Och det kan jag rekommendera alla lyssnare här också, att om ni får chansen att få en visning på Hagström i biblioteket, för det är helt fantastiskt. Där har man bland annat i två stora glasburkar så har man Gustav Frödings hjärna och Gustav Retzius hjärna, vetenskapsmannen Gustav. De ligger i varsin glasburk där. Problemet är att man vet inte riktigt vilken som är vilken, för man har förväxlat dem någon gång i tiden, så man vet inte vem som är vem, men men de finns där. Och mycket andra spännande objekt att titta på. Ja, så det kan jag varmt rekommendera.
Ja, tack.
Jag tog med mig Richard Dawkins dit när han var i Sverige. Och han var helt hänförd över att se de här originalteckningarna på djur och Carl von Linnés växter och allt sånt här. Det var roligt.
Oh, Richard Dawkins är en av min mans favoritförfattare.
Ja, var roligt. Ja. Ja, vi har ju gett ut mycket av hans böcker.
Ja.
Så vi har varit hans förläggare i snart 15 år nu.
Kommer han till Sverige någonting?
Vi hade honom här för 2 år sedan, tror jag. Men,
och då var min man med.
Jaha, ja, okej.
Okay. Det var inga... Skalateatern.
Ja, eller Maximteatern.
Förlåt.
Han har i och för sig varit på Skalateatern också, men senast var Maximteatern. Mm.
Ett sånt där evenemang som blir slutsålt på några sekunder.
Ja, jo, det är ju det. Nej, men han är ju en otrolig pedagog när det gäller vetenskap. Alltså, och väldigt skicklig författare. Måste man säga. Ja. Alltså hans vetenskapslitteratur är ju så välskriven och så vackert språk och sådär. Men han börjar bli lite tårig nu, så jag är inte säker på att han är så resugen. Jag vet inte.
Men han är fortfarande, publicerar fortfarande nya böcker.
Ja, ja. Ja faktiskt. Men du, bara avslutningsvis, tänker du dig att bli författare på heltid så att säga? Är det du skulle vilja göra på heltid? Som enda yrkesverksamhet?
Alltså det där är en bra fråga, Christer. Mm. Men som jag nämnde så är jag väldigt, väldigt dålig på att sätta långa mål.
Mm.
Jag sätter dem väldigt, väldigt korta. Och just nu är mitt mål att bli färdig med det här 80%-manuset.
Mm.
Och kommer läsarna tycka om den lika mycket som de har tyckt om när allt är över?
Mm.
Ja, då får jag nog chansen att skriva ytterligare en bok. Så vi får ta det en sak i sänder, tror jag.
Jo, men det är väl klokt. När allt är över heter alltså den alldeles nyutkomna boken. Och det är den första delen i en ny spänningsserie i åklagarmiljö. Och hur många delar har du tänkt dig i den här serien innan du skapar helt nya karaktärer? Har du någon idé om det?
Just nu har jag tankar på, förutom den här jag skriver på nu, ytterligare 2.
Mm. Okay.
För det är grejer som jag känner att Olivia behöver lösa. Och då är det ju frågan om läsarna vill följa dem, äventyren.
Det är ju väldigt spännande när det står på baksidan här att Olivia accepterar inte att förövaren kanske kommer att gå fri. Så hon är farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Och jag kan tänka mig verkligen på riktigt att man som kanske åklagare kan bli väldigt frustrerad i situationer när man i någon mening känner sig helt säker på att en person är skyldig, men bevisningen inte håller.
Precis.
Det måste vara otroligt frustrerande.
Verkligen. Det här begreppet polisiärt uppklarat, det är ju ett sånt misslyckande för alla anhöriga och de som har arbetat med ärendet. Och, det är djupt sorgligt. Plus att det gör också att vi har brottslingar som går fria.
Ja men exakt.
Så det är så hemskt på så många sätt.
På så många sätt. Och jag brukar alltid faktiskt bli lite provocerad av också journalister som inte förstår skillnaden. Om en person blir friad så säger ibland journalister slarvigt att den här personen är oskyldig. Men det är inte alls säkert att den är oskyldig, även om den blir friad.
Nej, men eller hur?
Bevisningen kanske inte räckte bara.
Ja.
Alltså det ena
så
ju
i lagens mening så är den personen oskyldig.
Ja, eller rättare sagt, personen ska betraktas som oskyldig. Ja. Om hen är friad. Men det är inte samma sak som att han är oskyldig.
Nej, det är en helt annan historia.
Det ena är ju en kunskapsteoretisk fråga, och det andra är ju liksom en ontologisk fråga. Hur verkligheten verkligen är. Och det är ju något annat än vad vi kan visa med bevis eller liksom belägg för ett brott. Så att det där tycker jag faktiskt att journalistkåren ibland blandar ihop lite grann. Men det är en annan diskussion. Ja, men mycket spännande. Nu ska jag ju förstås läsa de här. Det får ju bli efter den här poddintervjun, eftersom jag inte hann göra det innan. Men jag känner mig ännu mer nyfiken på dem efter att vi har pratat om de här böckerna.
Ja, jag får önska dig en jättetrevlig lässtund.
Charlotte Al-Khalili, stort tack för att du var gäst i Fri Tankes podd.
Tack för att jag fick komma.